It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkommen till CSR-podden. Det är här vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta, experter, inspiratörer, debattörer och de som arbetar med frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden. Välkommen!
Tack så hemskt mycket!
Du, jag kastar mig direkt på, vad är CSR Sweden? Vad står det för?
CSR Sweden är ett företagsnätverk, 20 medlemsföretag som har samlat sig för att driva frågor kring CSR, att lära sig av varandra. Vi är en nationell partner till CSR Europe. Och CSR Europe är ju ett stort europeiskt nätverk.
Du, vad är skillnaden till exempel mellan CSR Sweden och SVN Sweden och näringslivets miljöchefer? Det finns ju fler organisationer som har CSR på agendan.
Jag tror att om jag skulle jämföra oss så är ju vi, det är att vi är ett europeiskt nätverk. Så om jag ska liksom förklara CSR Europe så är ju det ett initiativ som togs av Jacques Delors 1995 när han satt i kommissionen. Och det kommer väldigt mycket från arbetsmarknadsperspektivet, arbetsmarknadsfrågorna. Och CSR Europe bildades 1995 och en av founding partners var stiftelsen Svenska Jobs and Society. Så när jag ska förklara hur CSR Sweden har startat så kan det bli en väldigt lång historia.
Men det är lite intressant ändå, det här kopplingen till Jobs and Society eller Nyföretagarcentrum säger man också. Vad är rätt namn där på?
Det är en stiftelse. Mm. Den heter Svenska Jobs and Society. Och den stiftelsen drogs igång på ett initiativ av P.G. Gyllenhammar 1985. Och då satt P.G. Gyllenhammar i Aspen Institute. Man pratade väldigt mycket om vad som händer i ett samhälle när en arbetsgivare eventuellt måste göra en avställning. Vad händer? Att ta sitt ansvar som företag när man måste låta folk komma utanför arbetsmarknaden.
När man måste säga upp alltså?
Ja, när man säger upp folk så måste du ta ett ansvar. Och det är ju väl orten i sig som kanske har en stor stark arbetsgivare, den blir ju väldigt hårt drabbad. Och det här är ju, det händer ju varje dag så att säga. Och man tittade på vad som hände i England när kol- och stålverken lades ner. Att det privata näringslivet då gick då ut och ville hjälpa till att få folk att komma i sysselsättning. Och man startade upp det som kallas för enterprise agencies. Befintligt näringsliv hjälper till att få folk att komma i företag. För det är de som har erfarenheten kring att starta företag. Och den här idén den stal man lite rakt av och planterades i Blekinge. Och det är ett fantastiskt CSR-projekt i sig. För att man gör det här i liksom en allians och partnerskap med olika parter i samhället. Det är som privata näringslivet, det är kommunen, det är organisationer som startar upp och sätter igång ett nyföretagarcentrum. För det ska, nyföretagarcentrum är verktyget för stiftelsens uppdrag. Stiftelsens uppdrag är att se till att starta nya livskraftiga företag i Sverige. Och det här har man gjort då väldigt framgångsrikt. Och om vi ska då flytta fram till 1995 när Schack då sitter där i kommissionen och vill se arbetstillfällen och arbetsmarknaden ser ut som den gör och vill att näringslivet ska ta ett större engagemang. Och det handlar ju också om att folk som står utanför arbetsmarknaden, det handlar inte bara om avställning utan vad, de här personerna som aldrig kommer in, vad kan vi göra för dem med arbetstillfällen? Jo, det är ju se till att starta nya arbetstillfällen, alltså arbetsplatser och nya företag. Så att det är det som är idén kring Nyföretagarcentrum. Och det var det som då Jacques Delors hade hört talas om. Och kontaktar Swedish Jobs and Society. Nu ska vi starta upp ett nytt nätverk här. Skulle ni kunna vara med eftersom ni står så starkt på entreprenörskapsbenet? Så att Svenska Jobs and Society / Nyföretagarcentrum var med och startade upp CSR Europe. Sen, så,
inte CSR Sweden utan CSR Europe.
Ja. Det är lite så där omvänt. Och 1995 startade CSR Europe och sen är Svenska Jobs and Society en del av CSR Europe. Men sen runt 2000 så hade CSR Europe en idé att man skulle sprida budskapet kring vad CSR är för någonting. Man startade en maratonkonferens som gick från land till land och det hette CSR It Simply Works Better som skulle beskriva vad CSR var. Och man ordnade den här konferensen och då, jag vet inte hur många nationella partner det fanns vid 2000 men det fanns säkert ett 15-20-tal nationella partner då. Och då gick den runt och så kom den till Sverige och då satte vi ihop en arbetsgrupp för att prata om CSR i Sverige. Och utifrån den här arbetsgruppen, när vi skulle beskriva CSR lite bredare än bara entreprenörskapsfrågan, det var embryot till CSR Sweden. För då hade vi en jättestor konferens i riksdagshuset, ett andra kammarsal, samlade 500 personer. Och när man tittar på den agendan idag så tycker jag att den håller idag också så att säga. Så att där startade CSR Sweden och sen har det blivit ett nätverk. Och det som är utmaningen för mig, liksom det som har varit komplext för mig, med CSR, det är att jag kommer från arbetsmarknadsperspektivet. Och sen har CSR-frågan vuxit fram de här sista 10 åren. Och idag känner jag, idag har det lite mötts. För CSR, när vi startade, då var det väldigt mycket mänskliga rättigheter. Man pratade om på konferenser här i Sverige. Och då pratade man inte så mycket mänskliga rättigheter nere i Europa. Så jag har liksom fått liksom sätta upp min egen.
Vad pratade man om i Europa då?
Då var det mycket mer arbetsmarknadsfrågor. Och alltså man pratade mänskliga rättigheter på ett sätt och vis. Man pratade mycket om jämställdhetsfrågorna. Men man pratade inte om det som man pratade om det i Sverige på konferenserna vi ordnade här. Så nu har det blivit liksom som en mer allmän agenda över hela Europa. Fast även så är CSR-frågan extremt olika i olika länder.
Men om man tittar på den allmänna agendan som går från arbetsmarknadsfrågor till mänskliga rättigheter, till jämställdhet och olika debatter på olika ställen. Det som, och CSR Sweden och Europe är ju till del, manifesteras i sådana som att vi har också varit med och definierat CSR-agendan lite grann. Det är ju någonting man säger, vi är ett framstående CSR-nätverk. Men när ni startade fanns ju näringslivets miljöchefer som är liksom sen Hedenhös, en klassisk svensk miljöorganisation. Mm. Och tar du in det i CSR-agendan? Eller?
Miljöfrågorna?
Ja.
Vi är ju inte speciellt starka på miljöfrågorna som nätverk. Däremot är våra medlemsföretag väldigt starka på de här frågorna. Och jag ser CSR Sweden som ett komplement i ett slags nätverk Sverige, att vi är starka på de sociala frågorna, vi är ju väldigt starka okay. på alltså, EU-frågorna om man så säger så.
I CSR-portföljen så är ni starka på de sociala frågorna och miljöfrågorna säger ni, ja de finns där, alltså de borde finnas i en CSR-portfölj, men det är inte det vi som nätverk är duktiga på.
Nej, för det var ju också i CSR-gruppen också så här, hur ska vi förhålla oss till miljöfrågorna, ska vi också försöka ta den, men det finns så många duktiga andra nätverk, så det kändes nej, vi är starka på de här frågorna. Och så upplever jag att till exempel som Haga-initiativet, de är väl liksom ett slags komplement till oss och lite liknar oss, fast de driver miljöfrågorna på ett helt annat sätt.
Och näringslivets miljöchefer, är de sådana, är det sådana som du träffar på, alltså som ett komplement?
Absolut. Det är de ju. Och vi har ju ett samarbete med näringslivets miljöchefer på så vis att vi har varit där och pratat. Senast nu tror jag i våras var Per och Charma, min kollega, där och pratade om frågorna. Så att jag tycker inte, jag känner ingen sån här tävling, konkurrens känsla i nätverken på det sättet.
Hur är det, är företagen är både i CSR Sweden och i Haga-initiativet och i de andra organisationerna?
Ja, det tycker jag. Det är en del av dem i alla fall.
Ja. Du, får jag bara återgå till när ni bildades då, vilka företag var det som var med och startade upp från början?
Och då måste jag ju kunna dem exakt. Det var liksom Löfbergs, det var SAS var med, Posten hette det då. IBM var med. Det kan ha varit några stycken fler som jag missar nu. Men,
och flera av de här är fortfarande medlemsföretag?
Absolut.
Varför ska man gå med i CSR Sweden?
Jag tycker man, eller vad jag hör när bolagen förklarar varför man vill vara med i ett nätverk på det här sättet, så är det ju väldigt mycket att ha andra företag att diskutera de här frågorna med. Och sen har ju vi nu den här akademin, The Academy for Human Rights in Business, som är ett lärocenter där alla bolag i CSR Sweden har tillgång alltid till en gratis plats. Som har varit väldigt uppskattad. Och sen har vi också någonting som vi kallar CSR for Real, där vi har att bolagen får dryfta lite mer kanske sina problem istället för att man... CSR Sverige började ju väldigt mycket med att alla skulle berätta hur fantastiskt duktiga de var. Det känns som CSR Sverige hade behövt en tid när vi sa vi tycker det här är svårt och började samla kunskap. Det blev på något vis en kommunikationsfråga och man skulle börja kommunicera externt på en gång.
Vilket år är vi då? Är det början på 2000?
Runt början där på 2000 tycker jag när vi drog igång. Så var det väldigt mycket att man lyfte fram exempel. Och Sverige har ju haft den här rollen att vi ska vara världsledande i CSR-frågor. Och den är ju både bra och dålig så att säga.
Men har inte CSR Sweden varit en av de som har lyft bra exempel? Och alltså, som har gjort just det du beskriver nu?
Ja.
Jag försöker damma av en minnesbild av en konferens jag var på. Och då framstod det ju som att de istället på scenen, du och jag har båda putsat på pokalen. Det vill säga man tar upp ett case på scenen och säger, oh vad fantastiskt det är.
Ja.
Så jag uppfattar er som att nätverket har verkligen till del... haft, varit den plattformen för.
Ja, absolut. Det, och vi hade ju i början väldigt mycket frukostmöten där vi hade ett företag som kom och berättade vad man gjorde. Det är absolut. Men om man ska liksom titta i backspegeln nu, vad är det som... det är liksom svårt att se sin samtid, men samtidigt om jag skulle titta tillbaks så har ju... Eller titta hur resultatet blev. Så upplever jag att många andra länder kände någon slags tävlingsinstinkt att nu måste vi börja ta tag i de här frågorna. Och som jag tittade så upplevde jag att i Sverige var det mer att vi är så bra så vi behöver liksom inte träna oss.
Ja, så vi kan redan stiga upp för vi har koll på läget.
Ja, lite så. Och sen jag tycker att om jag får vara lite så där, det får man ju vara. Och då tycker jag att det har blivit väldigt mycket... Alltså det finns såna här saker som jag kan bli lite trött på. Det här med att CSR är enkelt. Det är såna grejer som man slänger ur sig tycker jag väldigt mycket i Sverige. CSR ska kopplas till lönsamheten. Det känns som att man får inte säga CSR utan att prata lönsamhet.
Och det Men så har det väl inte alltid varit?
Så upplever jag att
det
har, ja, det tycker jag. Jag tycker att det alltid har varit, och det tycker jag har varit inte bra för frågan. Jag tycker att ibland måste man bara få diskutera frågan alltså utifrån vad det är, och det handlar ju om att det är nya spelregler. Och att det har varit lite för lite tid att försöka sätta in sig i en kontext där de här frågorna kring miljö och mänskliga rättigheter bara var att faktiskt, jag måste bara lära mig att hantera dem och var är jag som bolag i den här kontexten. Och utan den här ständiga stressen på, och sen ska du bara koppla det till lönsamheten också. Så i vissa rum behöver du få sitta och diskutera och faktiskt kanske börja förstå att nu måste jag börja ta en kostnad. Men samtidigt så är ju företag och organisationer som ska tjäna pengar. Det är jag fullt medveten om. Men man kan inte alltid prata om alla de här sakerna på samma gång. Och det tycker jag har varit lite frustrerande. Och det upplever inte jag att man pratar på det här sättet i andra länder. På andra konferenser när jag är, och bland mina kollegor. För jag har ju 37 syskonorganisationer. Vi i CSR Europe utgår ju väldigt mycket från EUs definition av vad CSR är. Och den är ju tidsbegränsad om man säger så. Så fram till 2006 så var ju definitionen att CSR är utöver vad lagen kräver på en frivillighetsbas. Den var ju väldigt öppen. Och det var ju... Då vet jag att vi nationella partnerorganisationer, vi tyckte med frivillig... Det tycker vi man kan ta bort på något vis. Och sen då kom definitionen som var då därefter 2000... fram 2011 kom det en ny definition som jag upplever är mycket mer åtskruvande på ett bra sätt. Och den definitionen är ju att CSR är det ansvar du ska ha för den påverkan du har i samhället. Men sen, det är ju bara rubriksättningen. Sen är det ju att du ska liksom integrera socialt, miljö, mänskliga rättigheter, etik i din liksom core strategy. Och att man ska göra det här i samverkan med sina intressenter. Och målet är att skapa världen i flera led. Och liksom i samhället är stort. Och sen är det ju det här ska ju in och då i din affärsmodell. Det ska in i din, alltså bland dina tjänster och dina produkter. Och sen är det som ett tillägg och du får inte det här med liksom lag, säga, utöver lagen. Men CSR kan ju faktiskt väldigt ofta handla om att se till att lagen efterlevs. Att det här att du får inte utnyttja svaga system. Du måste göra din due diligence, alltså din företagsbesiktning ordentligt. Så att det är lite grann med CSR. En del handlar faktiskt om ett ansvar man måste ta. Och en del handlar såklart om ett engagemang man kan ha. Och sen är det lite grann, vad är det för förväntningar på olika aktörer i samhället? Och den definitionen är CSR Swedens och CSR Europes. Och EU har ju, det här dokumentet, det är ju ett 16-sidigt dokument med ett antal punkter där man har för förväntningar. Och vår roll är att försöka svara upp på de här punkterna.
Jag tror att vi ska komma tillbaka till definitionen av CSR också. Men jag skulle liksom vara ute och cirkla, för att ni är ju väldigt mycket en EU-speglande organisation. Alltså ni är någon sorts, ni spelar på EU-nivå. Och då är jag tillbaka, hur påverkar ni påverkas av EUs nya direktiv kring det här i CSR. Men hur påverkar ni EU? Finns det samarbetet löpande? Ja, det träffas ni i vilka forum? Och vad driver då CSR Europe?
Det är ju, alltså, inom CSR Europe så är det ju väldigt nära dialog med EU. Mm. Och då har ju EU alltså, kontaktpunkter ska jag säga som håller i de här frågorna. Och de har vi ju lite mer kontakt med. Och så finns det ju parlamentet också. Men vi träffar ju de här olika DJs och försöker få ur, alltså det är inte CSR, vi vill inte bara prata ordet CSR, utan det blir ju hälsa, utbildning, mänskliga rättigheter, och de ligger ju på de olika DJs.
Mm. Alltså DJs, nu misstänker jag att det inte är musik DJs, utan det är någonting helt annat
DJs
här.
Ja. Vi håller på med
svänget
de olika departementen, ska jag säga. Ja. Och det är de vi har väldigt mycket dialog med. Och det är lite grann att diskutera med alltså bolag och beslutsfattare vilka utmaningar som finns och hur man kan lösa de här ihop. Så vi har ju också... CSR Europes strategi bygger på transparens och alltså governance-frågorna. Hur du styr ditt bolag. Och det är ju sånt som... Alltså, hur du hanterar mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Och hur du tittar på alltså transparensen i din rapportering. Och sen bygger vi på det med de här två kampanjerna. En som heter Skills for Jobs, där vi pratar om väldigt mycket arbetsmarknadsfrågorna. Unga människor, hur de ska bli bättre utbildade, entreprenörskapsfrågorna, hälsa. Nu när Europa ser ut som det gör med en demografisk förändring och folk blir äldre och man måste jobba längre. Och sen så har vi då här Smart Cities, hur man kan jobba ihop mer regionalt genom staden och infrastruktursfrågor och energifrågor. Så att det är en bred agenda som CSR och Europe har. Men sen då får jag ju springa hem till Sverige och göra den lokal i Sverige.
Just det. Och gör du det även lokal med de svenska myndigheterna då, så att du minglar med de svenska motsvarigheterna på EU-nivå när du gör det?
Då blir CSR Swedens uppgift att ha bra relationer med beslutsfattarna. Och om man ser CSR-frågan i Sverige ligger ju på UD.
Mm.
Och då är det klart att ett initiativ som CSR Sweden här har är att vi startar upp den här The Academy for Human Rights in Business som ett svar på det. Och att vi har en god dialog med Finansdepartementet eftersom Sverige har varit väldigt driven när det gäller de statligt ägda bolagen. Och sen så mycket också att vi berättar vad som händer i Sverige tillbaks till Europa.
Men jag har ett eko i huvudet av den här 26-sidiga CSR-beskrivningen som EU tar och så, alla de här teorierna kontra praktiken. Mm. Alltså det blir så teoretiskt och oerhört komplext det här. Och är det verkligen så?
Ja, men det är komplext och det är det som är, det går inte. Det, CSR är komplext på så vis att det finns ingen bra mall.
Men har vi inte börjat få det nu? Men, nej, men 26 000 som är något sorts verktyg gör det här. Vi har planetära gränsvärden, vi har mänskliga rättigheter. Så börjar det inte bli enklare?
Och mer komplicerat. Alltså, det är lite grann som att man måste ju utgå från sig själv.
Ja,
och det är sin egen kärnverksamhet. Ja, och det är lite det som jag tycker att det går ju inte att utgå från en mall och sen försöka fylla i mallen utan att ha tänkt till... Vem är jag? Var är jag? Vad har jag för kapacitet? Vad har jag för påverkan? Så att de här mallarna ibland tycker jag gör att man hoppar in i någon båt som man inte riktigt kollade vad stod det på biljetten.
Så du likförbannat måste ha självinsikt innan du hoppar i båten på något sätt. Och det är den luckan då som saknas.
Ja, det tycker jag.
Men får jag fråga, försöker ni fylla den luckan med Academy till exempel?
Absolut. Det är ju lite grann, Akademin har 5 program. Och det är ju lite grann att man ska få chans att känna sig att man sitter i skolbänk. Sen bygger ju hela akademins pedagogik på att man pratar om cases hela tiden. Och där kan du liksom reflektera och ta in dina egna erfarenheter i när du sitter i de här grupperna och diskuterar.
Nu säger vi bara akademin, men den heter ju någonting annat.
Den heter The Academy for Human Rights in Business. Och då är det Parul Sharma som är... så kallad rektor, och så är det Lise Berg, för detta generalsekreterare på Amnesty, som är ansvariga för de här utbildningarna.
Får alla vara med i CSR Sweden?
Alla får vara med.
Oavsett vad man har gjort. Om jag kommer till dig som den snuskigaste företagaren med pornografi, droger och missbruk, allting inom lagen gräns, till dig och säger jag vill vara med. Kommer ni bara säga?
Då skulle jag... må väldigt dåligt.
Men du skulle säga ja.
Nej, alltså vi har... I CSR Europe har vi en ansöknings... ska säga... förfarande. Att vi i styrelsen i CSR Europe, vi godkänner och liksom måste läsa på varje bolag. I CSR Sweden, alltså CSR Sverige är så pass litet så att det känns som att man kan göra en bedömning, och medlemskapet startar ju med en dialog, att vi, alltså bolaget och jag träffas och diskuterar. Det blir ju ofta så att ett bolag kontaktar mig och så frågar de det här med att vara medlem, vad betyder det? Ja, då bokar vi ett möte och så beskriver jag det här. Skulle jag uppleva att ett bolag var ute efter liksom någon slags greenwashing-effekt och att man vill vara med bara för att gömma sig så att säga, eller att, då skulle jag nog... Jag har inte haft den här problematiken att någon har tvingat sig på.
Och du har inte behövt utesluta
någon
eller säga att du
nej.
Är på fel väg?
Nej.
Och vi har, skulle vara med?
Det bygger på en ärlig dialog, och skulle jag känna att men fasiken, här sitter någon som jag inte känner alls för att ha med, då skulle jag ju ta det med styrelsen och diskutera den frågan.
Så ett bolag skulle kunna hamna så snett så att du faktiskt tog upp frågan med din styrelse och sen bestämde att ni får inte vara med längre?
Ja, alltså grejen är att ett bolag som är med, som jag känner skulle skada varumärket Sysvar Sweden, då är det ju en styrelsefråga, och då är det klart man måste ta ansvar för det, så att säga. Men det är svårt att säga exakt så här, jag har inte någon manual så att jag vet exakt nu här finns de här punkterna. Vi har inte ett sånt system.
Nej. För att det finns ju ändå situationer i historien för er också där det har smält till, där det har hänt saker för medlemsföretagen. Inte nödvändigtvis att de har gjort fel, men det har hänt saker inom deras verksamhet som har gjort att de har hamnat i media plötsligt och fått enormt mycket negativ uppmärksamhet. Mm. Hur agerar du i ett sånt läge?
Alltså det är en knepig fråga du ställer, Torbjörn. Men jag har inte haft, det här problemet att jag har känt att jag liksom skulle vilja släppa ett bolag som en het potatis. Det har jag inte varit med om. Och det är klart att bolag i den här, eftersom vi har rätt mycket stora bolag, är ute i media. Och jag har aldrig känt att jag har behövt försvara, och jag skulle ju inte börja anklaga bolagen. Men det är inte riktigt vår roll
Nej,
att göra
jag,
det.
Jag tänker, nu är inte Stora Enso är ju inte medlemmar hos er, men de skulle mycket väl kunna ha varit medlemmar hos er. Och de hamnade ju i skottgluggen för det här med barnarbete i Pakistan och så. Om de hade...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Att medlemmar hos dig, hur har du agerat i ett sånt fall?
Det är så svårt att spekulera i ett bolag. Alltså vi har ju Telia Sonera, får jag byta bolag?
Absolut,
byt på.
Telia Sonera,
byt till någon som är medlem.
Ja, exakt. De är ju medlemmar. De var inte medlemmar när värsta drevet gick. Men de... Alltså, de tog kontakt med oss, och det var ju deras compliance-avdelning som vi jobbar med. Så vi jobbar ju med deras, alltså de som jobbar hands-on med mänskliga rättigheter. Och här har vi ju ett jättebra samarbete. Och det här är ju som ett bolag som jag upplever har varit med om någonting och tagit lärdom och gjort om och gör nu på ett helt annat sätt. Och har ju en fantastiskt spännande ordförande, tycker jag, som vågar ta de här frågorna och lägga upp dem på bordet och diskutera dem. Och den här gruppen som nu byggs kring Mikaela Ahlberg och den kompetensen som nu finns inom Telia Sonera, tycker jag är spännande att se. Och nu träffar jag de som jobbar hands-on med frågorna, och jag upplever ändå att det finns en stolthet i, och att det är spännande att jobba på Telia Sonera idag. Men jag kan ju aldrig ta ansvar för hela Telia Soneras alla anställda och gå i god för dem. Men det är inte riktigt C-Sar Swedens roll heller. Vi är ju ingen vakthundsorganisation och ingen PR-byrå.
Så att, men om det smäller till i media och plötsligt så är en av dina medlemmar i tv och pressade mot väggen. Det är inte så att du rycker ut och ger råd om hur de ska agera ur CSR-perspektivet. Om det handlar om de frågorna, till exempel om barnarbete i Pakistan och så vidare.
Ja, det skulle ju absolut kunna vara så, men det, vi är inte sån, det låter nästan som en sån här alltså press, vi är ingen akutbil som åker ut, utan vi hoppas ju att man har tagit in den här kompetensen. Vi har ju många bolag som har gått väldigt mycket inom akademin så att säga.
Hur ser din vardag ut som verksamhetsansvarig för
Den ser fantastiskt varierande ut och jag har ett väldigt roligt jobb, så att det kan vara, ja, jag var i Jönköping här idag och pratade om CSR för städbranschen. Jag åker då och då till Bryssel och är med i alltså styrelsemöten och olika möten som CSR Europe har. Väldigt mycket prata om CSR med olika aktörer. Om vi ska säga att jag jobbar väldigt mycket på de relationer vi har. Så det är ju lite beslutsfattare. Träffa organisationer, studenter, medlemsföretagen. Vi ordnar liksom utbildningen.
Är du heltidsbunden till CSR? Ja. Nu måste jag vara så här tråkig ekonom och fråga, liksom, är ni självfinansierade inom CSR Sweden? Så att företagen betalar din lön och Academy-lönen och allting?
Och absolut.
Det finns ingen finansiell koppling till Nyföretagarcentrum längre?
Nej.
För det kanske det fanns i början i alla fall?
De har ju stöttat och dragit igång CSR Sweden och tagit en kostnad i början så att säga.
Men nu är det självbärande.
Nu är vi egna och har en egen styrelse.
Och helt egna även ifrån till CSR Europe?
Ja.
Eller finns det finansiella kopplingar där?
Alltså vi betalar, är det 1% av våran omsättning som en slags, för att få tillgång till tjänster så att säga. Så den kopplingen är det.
Hur blev du verksamhetsansvarig?
På CSR Sweden?
Ja. Hur blir man det?
Hur blir man det? Ja, det är, jag hamnade på Nyföretagarcentrum 1998. Så jag har nött Skeppsbron under många år. Och där hamnade jag också av en slump, så att säga. Att det var en person som jobbade på Nyföretagarcentrum som kände mig som sa, för då, jag kom ju från alltså, marknadsföring och information. Initialt är jag som utbildad sömmerska. Så att jag har hoppat runt på väldigt många olika ställen.
Det är ju en lång väg från sömmerska över kommunikation till att vara verksamhetsansvarig på CSR Sweden.
Jag brukar lite grann så tänka, vad är det för kompetens som jag har haft nytta av? Och då tänker jag väldigt mycket på när jag var liten, alltså uppvuxen på Lidingö. Med föräldrar som har jobbat inom sjukvården och AGA. Och under 70-talet, jag har väl demonstrerat mot allt sånt, alltså mot Pinochet och mot atomkraft, och det var som en tid där det var väldigt mycket alltså olika aktörer som jag menar på att man, att kunna vara i olika miljöer och anpassa sig. Mm. Det tänker jag att det har lite grann varit en någonting bra när man jobbar med CSR, för vad man liksom gör inom CSR, det är ju att man är i olika miljöer. Man är liksom inom det akademiska, man är inom det officiella, man är liksom i NGO-världen. Och det gäller att kunna liksom hantera de här olika miljöerna. Så jag har ju också spett på det här med att gå en kurs i Partnership Broker Academy som jag var nere i Kairo och tog. Och det var också just det här att kunna hantera olika organisationer och få dem att jobba ihop. Det är väldigt mycket det som CSR handlar om. Och sen så då när jag började 98, då var alltså Harry Goldman som är verksamhetsansvarig på Nyföretagarcentrum och har varit med från start. Och de var nere i Bryssel och pratade om det här CSR Europe lite grann. Och då var inte jag så involverad alls i det där. Och jag liksom inte, jag var inte så, det var liksom de här Brysselresorna. Och då när det kom till att den här konferensen skulle ordnas, så var jag med i de här mötena, den här konferensen skulle sättas program och att det skulle fixas. Och då, när arbetsgruppen sedan skulle bli ett eget nätverk, då anställde vi en projektledare. Men sen så jobbade hon bara en kort tid och sen tog jag över för att det inte skulle vara massa olika människor. Och sen har det bara fortsatt. Så det var verkligen ett bananskal som jag...
Du fick frågan på ditt bord.
Ja, jag bara... Så det var en slump, ett bananskal.
Det bara vart så.
Det bara vart så. Mm. Och det är ju en fantastiskt att det där bananskalet låg där och att jag råkade gå på det.
Och nu har du varit verksamhetsansvarig, vad blev det? 10 år?
Ja, det är så.
Men du, någonting annat som du gör väldigt mycket nu i varje fall, det är att du åker till Bryssel väldigt mycket.
Ja.
Hur känns det?
Jag tycker det är kul. Det är väldigt kul.
Men du drabbas inte av när du sitter där och tänker du, ja, nu sitter vi här igen och pratar om det här på en övergripande nivå och det låter så fint allting, men vad händer egentligen rent praktiskt med de här frågorna? För att på ett sätt så blir det ju väldigt långt bort från vardagen i företagen, kan jag tänka mig, när du sitter på styrelsemöte i CSR Europe.
Ja, det är väl liksom både och. Vi försöker ju prata, att styrelsemötena går ju väldigt mycket ut på att hur ska vi liksom i praktiken...
Känner du att det fungerar? För ni pratar ju väldigt storslaget, du beskrev ju innan liksom agendan som ni har, som ni jobbar med nu. Till exempel de hållbara städernas utveckling och sådär. Kommer man ner till liksom detaljnivån så man... Så här kan vi jobba praktiskt med det.
Ja, fast det är ju inget bolag som kör hela agendan, om man säger så. Utan man utifrån sin egen verksamhet så hittar man i bästa fall de här utmaningarna kan jag vara med och påverka, den här negativa påverkan har jag och det kan jag förändra. Men alltså det finns ju ingen som skulle orka med att ta liksom en svulstig plan och jobba med allt, men vi är ju ett nätverk, det är ju 5000 bolag i det här nätverket om man skulle då räkna upp CSR Europes 70 medlemsföretag och sen då alla nationella partners som finns och de nätverken som finns där under.
Du var inne på det tidigare lite grann, så sa du just att i Sverige när CSR kom så blev det väldigt mycket att vi sa att vi är så bra, vi ställer oss på scen och säger att vi är duktiga. Men i många andra länder så gjorde man det på ett annat sätt. Och när du jämför, du har ju ett möjlighet att jämföra Sverige med andra länder. Vad är det, var är vi nu? Ligger CSR-agendan bra i Sverige eller inte? Är det någon som är bättre? Varför det? Eller sämre? Eller?
Jämfört med andra länder?
Ja.
Alltså, när jag tittar på mina syskon så tittar jag på dem lite av olika anledningar. Så vad vi är lite dåliga på här i Sverige, det är ju att prata CSR för små och medelstora företag. Mm. Det blir ju väldigt mycket storföretag. Jag tycker att alltså Irland är också väldigt duktiga på det här med att jobba med projekt. Jag vet att man har projekt med att liksom hur man kan få de som har suttit i fängelse, alltså kriminalvården, att man har ett samarbete med kriminalvård och näringsliv för att få in de här människorna in på arbetsmarknaden efter man har suttit i fängelse. Ja, det finns mycket spännande så här, samarbeten med skolor, hur man jobbar med att få unga tjejer att intressera sig för science. Och det är lite det som är alltså CSR-frågan, det är att man måste skilja på, alltså när utländska bolag kommer till Sverige, som IBM och Microsoft, då vill ju de bidra med sin kunskap i en svensk kontext. Då vill man ju investera i det svenska samhället. Och när man är ett svenskt bolag med huvudkontor i Sverige, då blir ju ofta CSR-frågan att man reser på andra sidan världen och pratar om sin alltså ansvarsfulla leverantörsled och hur man jobbar med mänskliga rättigheter när man är på emerging markets eller liksom riskområden. Så det är därför CSR-frågan är väldigt... Det är ju...
Men är det inte det som är problemet? Det var ju lite där jag var ute och simmade efter. Att mänskliga rättigheter i applikation blir alltid utanför. Och att istället för att säga att mänskliga rättigheter är ett fenomen i Sverige.
Absolut,
i världen. Ja. Och så länge som vi inte applicerar dem i Sverige. Och vad är det då som ligger under det? Jo, det är Det finns ju en hotbild att man tar ut det hela tiden. Och mänskliga rättigheter här, det är antidiskriminering. Så enkelt får det med det. När man bygger en station i Uppsala och gör en hiss där man inte kan få in knappt en elektrisk rullstol, då är den sexiga frågan om mänskliga rättigheter i Sverige tillgänglighetsfrågan. Och där slutar diskussionen.
Så när man bygger en station.
På Uppsala station kan man få in en elrullstol, men man kan inte få en ledsagare. Och de sitter i elrullstol, behöver en ledsagare. Så vill man åka tåg på Uppsala så trycker ledsagare på knappen när man kör del rullstol och springer upp för trappan. Hur dumt är det 2000-talet? Alltså det är tillgänglighetsfrågan. Det är fruktansvärt osexigt. Ingen på UD kommer orka engagera sig eller bry sig överhuvudet. Nej, nu var jag väldigt radikal. Men ni förstår vad jag menar. Då blir de här fluffiga orden. Det är en massa jäkla fluff när det handlar om frågor som vi mycket väl kan. Vet vad det är för någonting. Och sen, det är jätteviktigt att vi jobbar i leverantörsled i utvecklingsländer och går till akademi. Men här har vi gamla, invanda tjatfrågor som jättemånga ignorerar. Fortfarande.
Ja, absolut.
Helt odramatiskt.
Absolut. Ja.
Liksom. Så, då och blir tänk, ju CSR ett fluffbegrepp. Vi måste ju till det där det händer.
Tänker du att man förflyttar frågan för långt bort då?
Ja, det blir en abstraktionsnivå som är enorm och en terminologiproblematik som är enorm. Jag håller stort med om att det handlar om att applicera frågan i sin egen verksamhet i sitt varande nu. Men jag tror också att vi problematiserar den fruktansvärt mycket ibland. Och inte släpper fram de helt uppenbara, vi borde sitta och skämmas frågorna, bara gör det. Istället för att, och då flyttar vi ut det, abstraherar det och så blir vi imponerade av goda exempel som någon har gjort. Istället för att säga, men vad är din basläge? Anställ en rullstol. Så, vad är problemet? Lika många kvinnor i styrelsen. Ha, då är vi färdiga med det. Alltså, att göra listan finns. Så varför sitter vi och fluffar?
Varför sitter vi och fluffar?
Nej, men förstår du vad jag menar? Det är där, varför har man då liksom, det, förstår du?
Jag förstår precis, för det är ju liksom, jag känner ju sen när jag sitter här med er och ska beskriva CSR och skulle vilja liksom ha massa bara one liners så här är det. Men det är det som CSR är. Det är liksom, det gäller att man som egen organisation går in till sig, vad kan jag göra? Vad har jag för möjligheter? Och jag menar precis som du säger, jag är en arbetsgivare, jag kan ta in någon som står utanför arbetsmarknaden.
Jag kan låta bli att diskriminera. Alltså det finns så uppenbara saker. Så det, är inte så, det är så mycket som faktiskt är så invant och
absolut.
Så standardiserat och nerkokat. Och till del känner jag nästan att vad vi gör, nu pratar jag vi, alltså nu blev jag vi med dig också.
Ja,
alltså,
nu är vi här.
Vi utifrån att vi som jobbar i det här problematiserar och abstraherar det så mycket så att vi lyckas få folk att glömma bort att det finns en basnivå. Bara gjort. Det är så här.
Nej, men jag håller helt med dig.
Då liksom gör vi oss själva en björntjänst när vi för diskussionerna och även tillåter utbyten och säger att om inte du gör de här 10 sakerna så är du i mitt nätverk. Var det var god gå. Lev upp till standard. Så var det färdigt liksom.
Får jag styra om lite grann och fråga dig, hänger etik och moralfrågan ihop med CSR?
Det är såklart, men det är ju vems moral är det då? Och vems, då hamnar man ju lätt i den där. Jag vet att man har ju, alltså etik och moral är ju kopplat till CSR, det är det. Det är samma sak som när man börjar prata sponsor och välgörenhet, det är CSR. Men det finns ju ibland alltså frågeställningar, och det tyckte jag var intressant vid ett seminarium där Marie Ärling på Telia Sonera sa tillsammans med Swedwatch, ska man prata om moral, ja, men det kanske faktiskt handlar om när man ska prata om det här med skatteflykt, för att man kan enligt lagen ha skatteplanering, men är det moraliskt riktigt?
Ja, särskilt om man är ett statligt statligt ägt bolag.
Och där, alltså, så det finns ju alltså frågeställningar som man kan ta ordet moral och etik i sin mun när man diskuterar CSR-frågor.
Jag tycker för att svaret blir så olika. En del säger nej, 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 det har ingenting med etik och moral att göra. Det här är helt andra värden. Och andra säger, ja, självklart, det här handlar om etik och moral.
Ja, det handlar om etik och moral på ett sätt. Men det är, i vissa områden, i vissa rum kan man prata om det ur ett moralperspektiv. jag tycker alltså vissa frågor handlar det om att bara tugga i sig, att det är bara att förstå att de här frågorna som är, till exempel mänskliga rättigheter och miljö, det är bara att man ska börja hantera dem. Man ska nog inte fastna i att i några moraldiskussioner, det här gör vi för vi tycker det är moraliskt riktigt. Nej, det här gör du bara för att du bara måste. Det som hos medicin, det bara tar det. Du kan inte hålla på och diskutera om det är moraliskt riktigt. Men när man börjar tänja på nya gränser som det här är, att är det moraliskt riktigt att vi faktiskt inte betalar skatt? Att man börjar liksom diskutera den frågan, då kan man ta det ur ett moralperspektiv, tycker jag.
Men företag som gör goda saker då, räcker det långt?
Du menar typ så välgörenhetsinsatser?
Ja, du sa det tidigare själv, sponsring och så, det sa kopplat till etik, moral, att är det CSR att sponsra och ställa upp i sitt samhälle och liksom, ja, eller att skicka iväg pengar istället för att ge julklappar.
Alltså det finns ju, det är lite grann som jag försöker, det finns ett samhällsengagemang, och det är ju alltså, det är väl lite det där att man kan, för vissa organisationer behöver faktiskt pengar för att kunna göra bra saker. Jag menar, många organisationer behöver ha folk anställda och behöver kunna finansiera dem med pengar. Men det är väl lite grann när man bara pyntar av.
Samvetsbetalning. Jag betalar 500 miljoner till Rädda Barnen och sen anställer jag 1000 barnarbetare.
Just det, är ju ganska mycket.
Ja, okej. Okay.
Ja, men det är väl lite där. Antingen så,
det ena tar inte ut det andra.
Men då är det lite att man liksom börjar långt, långt ut. Och då kanske man inte har tänkt till. Men det är klart att det kanske är en del som börjar där och börjar starta upp ett samarbete med Rädda Barnen till slut. Och sen, men det går inte bara att pynta sig loss.
Det räcker inte.
Inte för mig. Inte för att säga att man har ett gediget CSR-arbete.
Men då måste man ha lite samarbeten och
då måste man börja sätta om sitt hus och börja liksom lite gå inifrån och ut, tycker jag. Då ska man väl ha en alltså i bästa världen så har man väl en ägare som säger jag vill skapa en förändring, jag vill att vi ska ta ansvar för det vi gör, och så ber man ledningsgruppen ta fram en strategi för hur det här ska göras, och sen så börjar ledningsgruppen tänka och sen börjar man involvera personer och sen sätter man upp en plan på hur man ska få det här bäst att fungera, och så börjar man intern kommunicera och så får man med sig företaget, och sen i sista led så kan man börja berätta om vad man gör, och sen så kan man göra en rapport. Det skulle ju vara alltså det bästa av världen, så att säga.
Men bra, den var med.
Du, inledningsvis så sa du lite grann att du tyckte kanske att svenska bolag var lite för snabba på bollen när det gäller att börja berätta om hur duktig man var. Man tog sig inte tiden att liksom lära sig frågorna och bli självgranskande. Om man jämför med hur det har varit sett ut i Europa till exempel. Uppfattar jag dig fel?
Nej, det var nog så.
Alltså. Ja, och då tänkte jag så här. Det pratas ju väldigt sällan om misslyckande inom det här området. För då drar du ytterligare ett steg. Liksom. För man lär sig ju ofta också av sina misslyckanden. Hur ser du på det?
Jag tycker att alltså, det är lite grann om ett typiskt CSR-seminarium i Sverige. Då är det att det ska vara trevligt. Och alla ska lyftas upp goda exempel. Och så ska alla tycka... Alltså det ska vara trevligt. För bara som, det får bara vara bra. Väldigt sällan så lyftes upp dåliga exempel. Men det är väl, kan jag tänka mig, att i och med att initialt så blev det en kommunikationsfråga och en kommunikationsstrategi, och då tänker jag att en god kommunikatör kanske inte skulle börja med att säga men vi berättar hur jävla misslyckade vi är.
Fast det finns ju en väldig kraft i det. För det är ju som med, jag tror jag pratade om det tidigare, men med barn och ja, att vara förälder. Att höra hur andra föräldrar också har råkat misslyckas i sitt liv som föräldrar, det är en väldig kraft i det. För det ger en kraft att man inser att okej, då är det inte bara jag som har misslyckats ibland med mina barn. Mm. Och så, för det finns en väldigt stöttande sida i det. Och när man aldrig pratar om sina misslyckanden så kan man lätt få för sig att det är bara vi som ibland misslyckas i de här frågorna. Alla andra verkar så otroligt framgångsrika, och världen är nästan räddad som det ser ut just nu.
Nej, men det är ju... Alltså, om man vill lite grann känna ett bolag på pulsen, eller då är ju de här som säger att de har 100% koll och allting fungerar väl, då vet man ju, de är ett tidigt skede av sitt CSR-arbete. De här personerna som säger vi har massa med misslyckanden, vi ständigt hittar vi nya saker. Då vet man, de har ju system på plats för att ha koll på frågan. Och det är ju lite som många av de stora bolagen, det här tar aldrig slut, det är ständigt nya utmaningar. Och de som vågar vara transparenta och blotta, de förstår man. Det är de som är de duktiga.
Så det är en mognadsfråga kanske?
Ja.
De som är duktiga vågar prata om sina misslyckanden?
Absolut. För de har ändå, antagligen så vågar de prata om det, för de har ändå någonstans börjat ett arbete och kanske sett att men nu har vi något system, säger jag hela tiden. Vi har börjat ett arbete och vi känner att vi är på väg någonstans. De där som hoppar liksom i CSR-frågan och säger, jag hörde ju någon som sa att vi har 100% koll på våra leverantörsled. Då vet man ju, nu förstod vi precis att han har 0% koll på sina leverantörsled. För annars skulle man inte våga säga en sån sak. Ett bolag som har väldigt många leverantörer i väldigt riskfyllda områden. Nej, men det alltså, jag tror det finns forum där man diskuterar problem, absolut. Och det har ju, alltså, det har ju vi också när vi pratar om det. Men man ju kanske inte vill göra det på scen. Och jag tror att man är väldigt försiktiga om media är med. För man vill inte ha det i tidningen. Så jag tror att man är lite rädd för...
Har du själv misslyckats inom CSR-frågorna?
Nej.
Du har full koll.
Du har 100% koll.
Ja, 100% koll har jag.
Du gör.
Ja. Så du vet det.
Mm, ja, bra. Vad ska du göra sen? Eller ska du fortsätta resten av livet som verksamhetsansvarig?
Alltså det är ju så roligt att de får väl liksom kicka ut mig om de vill bli av med mig.
Det enda sättet.
Jag har ett fantastiskt roligt jobb. Ja, det har jag. Och det är, och jag har en bra styrelse som tycker jag är ett bra bollplank att ha att göra med. Och det låter som en, men de här bolagen som är med den, man lär känna de här personerna. Så det är ju ett väldigt roligt nätverk att jobba med. Och CSR Europe, alla de här nationella partnerorganisationerna, det är ju som min familj, känns det som. Det är verkligen så syskonorganisationer. Som det är väldigt, så jag skulle tycka att det var hemskt om de sa nej, men Marianne, nu ska vi ta in någon annan här. Ja, men om jag nu var så, de sa så, vad jag skulle göra då? Det jag har ju det där med elefanterna, att jag tycker elefanter. Om elefanter.
Det är inte företag du pratar om, utan riktiga elefanter.
Jag gillar elefanter, och jag har, alltså om jag fick göra vad jag ville så skulle jag åka till Afrika och jobba med elefanter. Det är bara en sån där grej som jag...
Är det kopplat till när du var där i Kenya? Och...
Ja, jag hade, alltså det där året, det var väl inte riktigt ett helt år, men alltså det var ett sånt härligt, häftigt år. Så att jag har den här bilden av Afrika och Östafrika, det var alltså Kenya vi bodde i, och alla de här safaris och alla de här minnena. Men jag vet ju också att jag var ju livrädd för de elefanterna när vi var där.
Du kommer behöva lite invändning när du ska börja jobba där på elefantfarmen. Ja.
Jag kommer vara en rädd elefantskötare.
Men alltså när du slutar jobba med de stora företagen i Sverige och hela CSR Europe och alla de här väldiga frågorna, då ska du åka ner till Afrika och jobba med elefanter.
Ja, det ska jag. De riktiga elefanterna.
De riktiga elefanterna.
Ja, det ska jag.
Jag tror vi är nästan klara där.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.